hej, ni lyssnar på Allt vi vill laga. Tack för att ni lyssnar på Allt vi vill laga. Allt vi vill laga på spisen, allt vi vill laga med oss själva, allt vi drömmer om, tänker på, vi är rädda för vad gäller mat. Idag ska jag och Frida prata om ett ämne som ligger oss nära hjärtat, det vill säga barn och mat. Vi har båda två små barn i nästan exakt samma ålder. Och de här barnen har precis börjat sin matresa. Och det kan vara minst sagt turbulent för oss föräldrar som då ser oss som några som kan det här med mat. Och så har man då den här lilla personen hemma som inte riktigt vill följa ens så klokt utstakade bana som man försöker servera. För att lotsa oss genom djungeln av mat, barn, barn, mat, så har vi bjudit in en dietist, matskribent, kokboksförfattare och en väldigt härlig människa, nämligen Sara Ask. Så vi ska få höra henne berätta för oss om vad vi egentligen inte behöver vara så rädda för vad det gäller våra barn och deras mat, och slå hål på en del myter, hoppas jag.
Jag heter Frida Lund.
Och jag heter Jason Diakite.
Varmt välkommen ska ni vara. Min son Florence har från start, kanske från så här 6 månader, varit den mest matglada lilla personen jag känner. Alltså han har ätit exakt allt.
Allt som hans mamma och pappa har gett honom. Ja. Han gladeligen mumsat i sig.
Verkligen, och också det gick till en punkt när vi inte kunde äta framför honom för att han började skrika då, för han ville också ha mat. Mm. Och när de är så där, man ska vara väldigt försiktig i början så att liksom deras magar typ hänger med. Mm. Så att vi fick liksom ställa oss med ryggarna mot.
När vi... Och äta snabbt.
Ja, för att han inte skulle se, för han blev liksom galen. Mm. Mm. Och sen så utformade han ett ljud som lät typ så här. Som han gjorde varje gång han var sugen på någonting.
Ge mig mat. Ge mig matljudet.
Ja. Och det var så jävla gulligt. Och han käkade då allt. Det kunde vara så här mat med lite hetta i och grönsaker. Och jag blev då den här föräldern som bara, mitt barn äter allt. Ni vet när folk bara, jag får inte i mitt barn än. Jag bara, men jag tror verkligen att det bara handlar om att ha ett så här öppet sinne och bjuda på allt. Alltså, den här personen man liksom aktivt hatar.
Du liksom ändå var så här, att det är ju för att jag och Florens pappa, vi har bara haft en annan inställning till vårt barn förmodligen.
Exakt, vi har varit så orädda för att ge honom massa olika smaker även när han är liten. Mm. Klipp till! Florens blev typ så här 2 år och 2,5 år eller någonting. Och gick då från att så här äta smakrika grönsaksgrytor till att bara vilja ha beige mat.
Japp.
Och då undrade jag först, men vad fan har jag gjort för fel? Alltså han älskade det här. Och nu är han helt plötsligt helt anti allting. Och vill bara äta makaroner, fiskpinnar. Alltså falukorv absolut. Men liksom that's it. Inget med konsistens. Inget med färg. Nej. Och plötsligt så var jag där bland alla föräldrar vars barn är kräsna.
Alltså det finns ju en, min dotter Maxim gick igenom samma resa. Och jag kände också, där, kanske runt tiden hon var ett, att bara såhär, åh vad skönt att vi fick ett barn som äter broccoli och avokado och fisk och kyckling. Det var så oerhört tillfredsställande att laga någonting så här lila sötpotatis och så hälla i lite kallpressad rapsolja och så lite vita bönor med lite vitlök och så här, och hon åt det och bara, nu får hon näring och jag har lagat mat till mitt barn och hon älskade maten. Klipp till samma grej som Florence gick igenom, att bara nej, jag vill bara ha snabbmakaroner och köttbullar, möjligtvis ketchup.
Alltså vet du vad jag till och med har sagt, och det här skäms jag så jävla mycket för. Jag har till och med sagt så här, nej, jag kommer aldrig att laga en annan rätt till mitt barn än det vi äter. Tror du jag har fått liksom äta upp det eller?
Ja, eller så hade du fått liksom skala tillbaka ganska hårt på vad du och... Men den grejen man också kunde ha, att säga nej, jag tänker att jag har halvfabrikat till mitt barn. Nej. Och nej, det kanske duger för andra barn, men inte för mitt
nej,
barn.
Nej, absolut inte. Mm. Nu får vi fin besök i studion. Mm. Äntligen kommer vår räddare i nöden.
Exakt.
Tror vi i alla fall.
Vi har med oss en expert på det här med barn och mat till barn. Dietist, matboksförfattare, matälskare Sara Asp. Hej, hjälp och välkommen säger vi till dig Sara Asp.
Tusen tack. Jag har stått och tjuvlyssnat pyttelite av vad ni har pratat om här innan jag kom in.
Jag misstänker att vi är inte de första föräldrarna som berättar det här för dig. Just att vi hade ju ett barn som åt allt och nu är barnet sönder. Nu äter barnet ingenting.
Det är sabbat. Mm. Nej, men verkligen inte. Ni är absolut inte ensamma. Jag hörde också de här grejerna om tankar innan. Liksom, jag ska aldrig laga något special och halvfabrikat kommer inte komma in i mitt hem och så vidare. Nej, det är nog väldigt många som känner igen sig i det.
Eller hur?
Ja.
Men vad är WhatsApp med hela den här grejen då?
Ni har barn?
Ja, vi har barn som båda är 3-årsåldern.
Exakt. Florence är född 2018, augusti. Och Maxim, min dotter, är född maj 2018. Så verkligen, vi är liksom
ni är för oss.
I samma... Ja, vi är fortfarande nybörjare, men känner oss lite som veteraner. Vi kan det här.
Ja. Precis. Nej, men... Det är ju så att när barn är i era barns ålder, alltså någonstans mellan 2 och 6 år, då är det väldigt vanligt att de är i en väldigt petig fas. Mm. Ofta går barn in i den fasen när de är 1,5 ungefär, kanske 2. Mm. Det kan vara barn som har ätit allt innan, gapat åt vilken röra som helst och litat på föräldern att det här är nog bra för mig. Men sen i takt med att de börjar... liksom ta lite egna steg ut i världen, lämna den närmaste famnen, då är det också tänkt att barnet ska börja ta mer eget ansvar för vad som hamnar i munnen. Mm. Det är liksom så som hjärnan pratar med barnet utan att barnet eller ni föräldrar vet. Och då blir barnen petigare med vad de kan tänka sig äta. Då vill de ofta se ganska tydligt. Det är till exempel svårt med röror, grytor,
just det, för
lasagner.
De kan inte urskilja, vad är nej. Detta liksom? Vad
exakt. Är... Ja. Och det här händer hos flera allätande varelser. Hos råttor och hos schimpansungar. Så ni är inte ensamma.
Råttor känns ju som att de äter vad fan... Eller fiskmasar äter. De äter vad fan som helst.
Det kanske de gör.
Råttan känns väl inte kräsen heller?
Råttan känns inte superkräsen.
Nej, men faktum är att det är det här att... fiskmåsar vet jag ingenting om. De föder ju heller inga levande ungar. Så de är kanske en egen bransch. Jag vet inte. Men det som är när man är ett allätande däggdjur. Det är ju det att det är väldigt praktiskt. Man kan bosätta sig var som helst på jorden. Och äta väldigt olika saker. Och ändå få i sig vad man behöver. Men man behöver ju också lära sig. Jag menar, allt i naturen är ju inte ätbart. Utan det finns ju massor av saker som är giftiga. Så det är det de håller på med.
Och faktiskt Frida och Sara. En positiv grej är ju att så här, i den här allätarfasen som både Florence och Maxim var i, då kunde vi vara på lekplatsen och hon bara, åh, en fimp, ja, men den stoppar jag i munnen. Det fanns ingen urskiljning någonstans. Det var så här, handfullar med grus, bara, det ska in.
Ja, för hon liksom, var också då väldigt mycket allt in i munnen.
Ja, men exakt, ja. Och då tänker jag att det är, och det kanske du kan berätta lite om, Sara, just att alltså att den åldern när man använder munnen som sitt främsta sätt att testa olika, alltså undra vad det här är, vad är detta?
Fan vad jobbigt det var ändå den där tiden när man bara, nej, är det en stor sten eller vad har du i din mun nu?
Ja, men det, så hon stoppade en fimp i munnen någon gång, jag bara, det här barnet kommer dö av detta, alltså det var bara, och varför gör du det?
Ja, liksom, varför?
Vad du säger Sara är helt enkelt att våra barn har blivit lite mer sofistikerade och har lite mer jävla värdighet.
Exakt, de följer boken helt enkelt. Ja. Och det kan vara ganska tålamodsprövande, men det är ju helt som det ska vara. Jag menar, det finns ju barn som inte går in riktigt i den här fasen, som fortsätter älska allt och så vidare. Jag stod ibland väldigt nära Edvard Blom i en hiss och då tänkte jag så här, hinner jag passa på att fråga om han var neofobisk som barn?
Vad hette det?
Neofobisk.
Neofobisk.
Ja,
alltså
man är, ja, man går in i en fas där man är rädd för nya saker. Mm. Och det behöver inte vara, jag menar, man kan ju tycka att men du har ju alltid ätit broccoli i alla möjliga olika former. Exakt. Det är inte nytt för dig, varför äter du inte det nu? Nej. Men det är lite som att det börjar om där. Det som man ska veta med den här fasen, det är också att den kan vara längre. Mm. Hos vissa barn så är det så här i skolåldern också. Ja. Och det är en ganska stor ärftlighet i det. Mm. När man har gjort tvillingstudier. Ja,
ja. Det är inte bra.
Nej, men alltså, du sitter med två stycken. Det har inte jag sagt till dig tidigare, Frida. Men du har ju berättat om att du var en PT, alltså var PT med maten ganska länge. Det var jag också. Mm. Alltså jättelänge. Så, på ett sätt är det fortfarande. Men det kan vi komma in på sen.
Jag var ju också så.
Okej.
Och jag, det var det
så
sista.
Så tre neofober samlas här. Liksom.
Och it's klaga
a lifelong commitment.
Ja. Nej, men det sista jobb mina föräldrar trodde att jag skulle ha, det var definitivt att stå och göra kokböcker. Mm. Särskilt vegetariska. Jag åt bara morot tills jag flyttade hemifrån. Mm. Det var den enda grönsak jag kunde tänka mig titta åt. Mm. Det jag brukar säga, när jag jobbade kliniskt som dietist och träffade många föräldrar som hade barn som var väldigt petiga, var liksom det här att det blev ju uppenbarligen människor av er också. Mm. Och kanske till och med människor som tycker om mat.
Den första frågan tror jag ändå är att liksom på något sätt tygla min oro.
För näringsintaget
alltså,
och så.
Ja, alltså kan du berätta lite för som kan lugna mig och Frida och alla andra våra lyssnare som har barn. Just för att jag vill inte heller lägga över någonting på barnet. Exakt. Av att jag är så orolig att hon inte får i sig vitaminer.
Nej. Det jag brukar säga, det är dels att det finns väldigt mycket näring i sån mat som många barn gillar. Mm. Många barn gillar pasta, köttbullar, pannkaka, blodpudding. Det är ju den här typiska lättälskade maten eftersom den ser ut likadan från en gång till en annan. En köttbulle är ofta ganska lik från en gång till en annan. Jag brukar till exempel visa så här, en pannkaka. Vad ger det? Det ger massor av B12, det ger kalcium, det ger en del D-vitamin, protein. Det ger mycket av sånt som barn behöver. Mm. Två skivor blodpudding ger över 200% av...
Ja, det kan jag tänka mig.
Mm. Ja. Jag tror att man tänker att mat måste vara så här färgstark för att den ska vara nyttig, eller vad man ska säga. Alltså det måste finnas mycket så här grönt och rött.
Och där är det ju också så, tror jag, att man som förälder har ett lite för nära perspektiv. Alltså att man har svårt att anta något helikopterperspektiv. För att jag, om jag liksom tänker mig ur mina dietistögon, då är det ju så att det som spelar roll egentligen, det är ju vad ett barn får i sig på sikt. Under flera månader, år, liksom, under en livsperiod. Som förälder så är det väldigt lätt att ställa fram mat och så sätter man sig och äter och så tänker man, vad fick mitt barn i sig den här måltiden?
Exakt.
Alltså, nu har han ätit pasta 4 dagar i rad, men alltså det går inte mer.
Nej. Och jag vet inte hur många föräldrar jag har suttit med som säger, mitt barn äter bara pasta till exempel. Men när jag börjar fråga sen så är det ju inte pasta till frukost, lunch, middag, mellanmål, utan middagen kanske nästan bara blir pasta. Ja. Och när man sätter sig och räknar på vad ett barn får i sig så brukar det vara lite så här som att de äter efter devisen många bäckar små. Mm. Det blir lite grann här och lite grann där. Förutsatt att det är mat de äter sig mätta på. Mm. Vid sidan av det här att barn går in i de här PT-faserna så har de ju också medfödda preferenser och aversioner mot mat. Det kan vara, det tydligaste är ju att de är väldigt förtjusta i sött. Väldigt förtjusta i sött.
Besatta kanske.
Ja, verkligen. Och det är också en så här medfödd grej eftersom det var bra på stenåldern att gilla söta bär, för det, de var inte giftiga och de gav näring. Medans för oss som är föräldrar nu, när man gör studier på barn till exempel och ser hur söt de tycker att en saft ska vara, så är det ungefär dubbla mängden socker som finns i Coca-Cola som barn brukar säga, men det här tycker jag är lagom. så det är ju verkligen som att de nästan inte riktigt känner den söta smaken först. Det blir väldigt
det är liksom instinkter från
det är instinkter,
back in the
days. Ja, och också instinkten att väldigt gärna vilja ha mycket fett. Äta macka liksom genom att slicka smöret mycket, och sen så.
Bara äta smör.
Ja, exakt.
Men å andra sidan, det Jag kan ta det. Om jag kunde tillåta mig själv att göra det, så hade jag gjort det. Ja. Så jag kan absolut förstå att vilja äta smörbröd.
Ja, absolut.
Det är väldigt gott. Alltså om vi ska komma in på, eller fortsätta lite på temat att stilla föräldrars oro. Kanske för att, som ni hör, så har jag haft en del oro. Liksom, det kan vara 2-3 dagar där min dotter nästan liksom äter väldigt lite överhuvudtaget. Mm. Alltså det, själva intaget på mat är ganska lågt.
Mm.
Hur orolig ska man vara om det?
Ofta skulle jag säga att barn är bättre än vi vuxna att lyssna in sina hunger- och mättnadssignaler. Jag vet inte hur det är för er, men för många så är det så att när man sätter sig vid bordet för att äta, så är det inte för att det kurrar i magen, utan det är för att klockan kanske är 12 eller det ser så gott ut, eller andra ska äta. Medans barn, ifall de inte är hungriga, då äter de ofta inte.
Det låter ju lite som att barn då egentligen är ganska smarta. Alltså,
ja, absolut. Alltså, ja.
De bara nej, jag är inte hungrig, jag vill inte ha.
Jag vill säga att en slutsats man kan dra är att föräldrars oro kring barnets mat är ett större problem än vad barnet får i sig eller äter.
Ja.
Generellt.
Absolut. Det där skulle jag, det du sa precis nu, det skulle jag kunna brodera på en bonad och sätta upp i alla småbarns föräldrars kök.
För några veckor sedan så när jag hämtade på förskolan och så frågade jag vanligt så här, hur det har varit idag och sådär. För att min son äter väldigt mycket. Han är väldigt liksom rörlig. Och då sa de, nej men han åt 3 portioner grönsakssoppa idag. Jag bara, han äter inte grönsaker. De bara, han äter ju grönsaker varje dag. Och då blir man så här, men fan, då har han liksom gått bakom ryggen på mig också. Och så här, bara, nej, jag hatar grönsaker.
Han lever ett dubbelliv, det är det Florence gör. Han är en person på förskolan och han är en annan person där hemma.
Fan! Ja. Så det tror jag också kanske många föräldrar upplever. Att så här, och då kan man ju kanske vila i det också. Att han har fått sig bra mat om man nu går på förskolan.
Jag brukar prata om tacomodellen. Att man kan liksom lägga upp maten på bordet lite grann så att var och en kan ta vad de är redo för att äta. Om jag, till exempel igår gjorde jag en grönkålscurry.
Hur gamla är dina barn?
Ja, de är 9, 13 och 16.
Okay.
Och det kan ju låta som att jag är ur den här fasen då. Men min 13-åring, hon är fortfarande, hon börjar liksom öppna upp, men hon har varit ett så petigt barn så att hon har inte ens ätit på förskolan.
Men du utmanar verkligen henne. Alltså jag tänker grönkålscurry, det är liksom
men
inget för lekpersoner.
Verkligen inte, men jag är glad och nöjd att hon sitter med vid en grönkålscurrymiddag. Då finns det också bulgur, finns det hackade jordnötter och hon se oss äta grönkålscurry. Hon skulle inte drömma om att lägga upp den på sin tallrik. Men hon äter sig mätt. Liksom. Hon hittar bulgur, hon hittar nötterna. Det bör finnas typ två
lite valmöjligheter på bordet.
Det bör finnas ungefär 2 livsmedel att äta sig mätt på.
Det är ett grymt tips. Ställa fram några så här alternativ.
Ja, några. Och inte så att man liksom curlar in makaroner och korv varje dag då. Utan just så här, de flesta gillar pasta eller ris eller bulgur.
Men kan man inte ljuga bara rakt av?
Och säga att det här ser ut som en grönkålscurry, men det är köttbullar.
Ja, men som så här, som min son, han älskar kantareller, men han hatar svamp. Så att liksom, vi var ute och plockade kantareller och så gjorde vi liksom kantarelltoast. Och han älskar det och vill liksom ha kantareller. Men så fort jag säger svamp så säger han nej. Så nu säger jag ju att allt med svamp är kantarell.
Ja.
Äter han då?
Ja, då äter han. Så han älskar det tydligen.
Men då är det väl en legit lögn.
Ja, men det är det jag tänker. Och jag frågade också på min Instagram vad folk gjorde för att deras barn skulle få i sig mat. Och fick väldigt roliga svar, dels på liksom barn då som kanske tjatade om sött och ville ha det och blev lurade med andra saker. Det började med att en skrev att hennes son var så himla tjatig om choklad, och då gav hon honom en buljongtärning. Och, så, och han bara nej, usch, vad äckligt.
Jag gillar inte choklad.
Jag gillar inte choklad. Och hon bara, ja vad skönt. Då har vi liksom... nej,
jag sa ju det, choklad det känns, är inte gott.
Det känns ju också lite farligt.
Alltså, lite kortsiktigt kanske.
Ja, lite
jag också.
Kortsiktigt.
han kommer komma på lögnen, tror jag.
Alltså 100%.
Ja, 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 absolut.
En annan skrev att de har kvoter. Alltså man får inte ogilla mer än 3 saker i hennes familj vid matbordet.
Det känns också svårt. Och...
ja,
det kan ju funka i en familj. För det finns ju familjer där alla gillar det mesta. Mm. Sen finns det många familjer där den ena brås på pappan. Kanske gillar allt eller inget. Mm. Och den andra brås på den andra. Och då, eftersom om man inte är enäggstvillingar så delar man bara ungefär hälften av sina gener. Mm. Eftersom det är en så stor ärftlighet i det här så kan syskon vara väldigt olika.
Många lögner känns ju också lite kortsiktiga. Alltså någon skriver att de säger att man tappar alla tänder om man äter godis på vardagar. Vilket också känns så här, ja, absolut, det kommer funka ett tag. Mm. Och sen så kommer typ barnen göra revolt och bara... Och
ja, de märker att det inte blev så.
Ja. Nej, men det var väldigt kul att, att läsa. Den sista jag hade som jag tyckte, den här tyckte jag ändå var geni. All potatismos som någonsin serverats innehåller alltid broccoli eller blomkål. Mm. Alltså okay. Det är det som är potatismos. Mm. Och så här, den
men
kan man ju ändå...
Men det är hinvegetables-tänket liksom. Ja. Försöka baka in lite spenat i en smoothie.
Ja, det är så här liksom. Det är. Så här är. Det här är potatismos.
Barnen kommer behöva, alltså så här, det är ganska få saker som de tycker är gott direkt när de äter det. Resten av sakerna behöver de lära sig tycka om. Det är få som tyckte om kaffe första gången, få som tyckte om oliver eller vin första gången, av oss vuxna också kommer vi ihåg. Mm. Men vi har exponerats tillräckligt många gånger för att hjärnan har fattat sig, ah, men det här är ganska mysigt. Mm. Gott, det känns bra.
Ja, men liksom smaken, alltså beskhet är ju någonting som man lär sig tycka mer och mer om.
Ja.
Eller i varje fall för min del.
Absolut.
Alltså, ju äldre man blir. Nu älskar jag liksom. Ja, till exempel.
Men det är ju något som barn föds med en aversion mot. Det är de så här skeptiska mot. Och de flesta grönsaker innehåller ett stråk av beska. Mm. Och det är också så att det är ärftligt hur mycket beska man känner. Och det är också förklaring till varför vissa tycker att man behöver inte ha mjölk i kaffet. Det är jättegott ändå. Eller grapefrukt är min favoritfrukt, kanske vissa säger. Medan andra bara, åh gud, nej, det är så beskt. Det smakar olika beskt i munnen på folk.
Ja. Har det också med att göra att, för du skriver i din bok, jag tycker det var så intressant att typ så här, ja men för liksom jätte länge sedan då när barnen blev självständiga vid så här 2-3 och skulle gå ut i skogen och plocka sin egen mat, då var kanske illgrönt giftigt. Då måste ju så här jättemånga
och
barn...
Och beska kanske signifierade något som
att något kan vara, något kan vara oätligt. Ja, eller det, åtminstone är omoget.
Ja, det måste ju varit så här jättestort svinn i början liksom innan evolutionen hängde med på att det här inte var bra. Och nu sitter det i våra liksom hjärnor kvar.
Ja, men så är det. Att man ser, människan kan urskilja väldigt många olika typer av beska smaker. Och det är nog antagligen så att de som inte kunde det, de
dog ut.
De dog ut. Ja. Ja.
Men, precis. Men 3 grejer, Sara. Fett, salt och socker.
Mm.
Jag kan ofta förstärka mitt barns liksom från ärtor eller makaroner så har jag liksom smör i. För jag tänker att det är inte dåligt. De får i sig energi och fett är bra liksom. Men sen däremot när hon sitter och mumsar i sig, om vi är på restaurang och hon vill ha pommes frites, då får hon pommes frites och så försöker jag liksom, de första 5 pommes frites försöker jag ta bort saltet från, men sen orkar jag inte efter ett tag och så tänker jag så här, åh stackars hennes små njurar liksom, hur ska de klara allt det här saltet och sen då givetvis socker där hon kan äta liksom, skulle det finnas liksom bottenlösa russinförpackningar skulle hon äta hur mycket som helst.
Ja. Hon är ju helt enligt boken.
Ja men jag är ju egentligen likadan själv. Liksom.
Men
liksom, hur farligt skulle du säga och hur ska man tänka kring kanske framför allt salt och socker men även fett för små barn?
Jag är nog mer för min del är det andra ämnen som jag tänker på som de viktigaste. Jag vill se till att det finns tillräckligt mycket järn i barns mat eftersom de har högt järnbehov i relation till hur stora portioner de äter. När det gäller fett tänker jag superbra att förstärka på det där sättet. Jag väljer gärna själv ett fett som är D-vitaminberikat och kanske blandat raps och smör till exempel, så att det är ganska mycket rapsolja som ger de fettsyror som barn behöver. Så här mjuka fetter som också är bra för miljön i blodkärlen. När det gäller salt, då skulle jag tänka så här att jag skulle inte oroa mig för det som ni äter liksom pommes på snabbmatsrestaurang eller så. Utan jag skulle tänka så här, vad har vi för saltvanor hemma? Har vi mycket salt på bordet där man kan liksom plocka för sig och salta på allt? Eller lagar vi mat så att vi kanske smakar på maten innan vi saltar extra? Det viktiga är att man har en bra matmiljö hemma. Och med det menar jag att man har inte skålar med geléhallon framme. Man serverar inte läsk till maten. Utan man lagar mat. Man kanske gör en äppelkaka till efterrätt. Man har socker i den. Inga problem. Det här är någonting som vi äter ibland. Vi skulle inte äta det 3 gånger om dagen i resten av vårt liv. Men med den här äppelkakan så får vi också lite, kanske lite havregryn, lite äpplen. Lite. Det är liksom när sockret ingår i övrigt bra mat. Då ser jag inga som helst problem med det.
Jag tycker det är så svårt, balansen, för jag själv hade ätstörningar ganska rejält under min högstadietid och är liksom paniskt rädd att jag ska utsätta min son för någonting som har med så här, att han ska bli rädd för mat. Alltså jag kommer liksom, nu säger jag precis som jag sa, att jag aldrig, kommer aldrig hålla på med halvfabrikat. Jag tror i alla fall aldrig att jag kommer så här införa lördagsgodiset, för jag tänker att då blir det någon mindfuck att det bara är på lördagar man får liksom äta saker som är onyttiga. Så att jag är ganska så här, jag ger honom inte glass 5 dagar i veckan. Men jag försöker att ändå vara ganska öppen med typ så här, om han bara, jag vill ha en pigelin en tisdag, så försöker inte jag göra det till en så här stor happening, utan bara, om jag tycker att han ska få det, så säger jag, okej, här har du en pigelin. Det är ingen big deal. Och jag,
men så inte använda det som en belöningsgrej?
Nej, liksom, och inte vara så här, nu får du en glass. Det här är egentligen inte bra, men du får det ändå. Alltså så här, men jag tycker det är så svårt förhållningssätt till det här. För lördagsgodiset är ju liksom i vår kultur så här starkt förankrat. Och när han blir äldre, jag kanske ändrar mig, men då kommer ju liksom vänner omkring. Det kommer ju vara så här, fredagsmys och lördagsgodis. Hur tänker du kring hela den liksom hets? Jag tycker den känns lite hetsig, men det kanske är bara...
Men jag tycker det är en jätteintressant fråga. Jag är också uppvuxen med en bror som hade anorexi under flera år. Så att jag har sett det där på väldigt, väldigt nära håll. Och det kan jag också säga, att det var väldigt avslappnat kring mat hemma hos oss. Jag ser liksom ingen koppling till att han ska ha fått det för att så. Men därför så är jag, det är en av anledningarna till att jag pratar om mat och pratar om socker till exempel, och att jag tycker det är så viktigt att försöka prata sakligt om mat, för att då ser man också så att det finns inte något som är jättefarligt på något sätt, utan att det handlar mer om att hitta balansen, och den kan vara svår. När man tittar på forskning kring sånt här så ser man att det kan finnas en poäng med, just eftersom barnen har den här väldigt starka dragningen, så finns det en poäng med att man som förälder sätter upp en ram runt vad som är rimligt. Och då kan det till exempel handla om att ganska länge, när man har småbarn i alla fall, så är man som förälder den som bestämmer vad som köps hem och vad som finns liksom i den absolut nära matmiljön. Och om man ser till att det kommer alltid vara svårare att tjata efter sånt som inte finns hemma. Så jag kanske inte skulle ha ett paket pigelin hemma. Bara för då är det väldigt lätt att bli väldigt sugen så fort frysen öppnas. Men, och i mitt hem så har vi lördagsgodis. Som jag ser som en bra, ett bra koncept för att liksom inte det ska behöva bli så mycket snack andra dagar, men jag är inte vrålstrikt med att det är bara då och nu är det en helig stund och sådär, utan kommer det hem en faster med en godispåse, så skulle jag säga, men ja, härligt, nu äter vi godis. Mina barn så här om dagen, vi har en pizzeria ganska nära oss som gör väldigt bra pizza. Och då sa de så här, pizza, visst är det skräpmat, som min lilla tjej. Och då kände jag så här, nej, jag vill inte kalla någonting för skräpmat egentligen.
Nej.
Utan
nej.
I min familj så vill jag så här, vi äter, ibland äter vi pizza. Ibland stannar vi till på en snabbmatrestaurang och köper någonting där. Vi äter inte den här maten varje dag, för den ger kanske inte supermycket näring. Men vi kallar ingenting för skräp är sånt man slänger. Och då tror jag också att man minskar laddningen kring saker. Jag tror mer på att göra snarare än att prata. Vi gör genom att vi äter oftast annan mat. Och då ryms det sådana här avsteg.
Ja, men jag gillar ditt perspektiv på det, att det finns egentligen... Det finns grejer som är bättre och det finns grejer som är sämre, men det finns inget som är dåligt eller som man måste uttala är dåligt.
Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag tycker inte att det finns något... Det finns inget som jag aldrig skulle stoppa i mig eller mina barn.
Nej. Det tycker jag är så... Det känns så skönt att veta.
Det
och
känns
jag
jäkligt befriande.
Hela det här samtalet ändå har fått en att känna lite mer så här grundtrygghet i barn och mat. Jag tar i alla fall med mig det. Jag tänker mig att du också gör det, Jason. Alltså, stort tack för att du var här och lärde oss saker. Och nu hoppas jag också att alla som har lyssnat kan liksom vila i att det är inte så jävla farligt.
Det är okej. Okay. Bara ditt barn äter tills hon eller han blir mätt. Och liksom... Och det finns lite rimlighet i det hela.
Exakt.
Och det inte är på geléhallon.
Just det, det var den också.
Bara det inte är det.
Tack snälla Sara Ask.
Ja, tack för att du kom, Sara.
Tack för att jag fick komma hit.
Frida, alltså du och jag är båda två vi har en historia av att vara petiga med maten. Jag som turnerande musiker innan så att säga matrevolutionen nådde de här nordiska länderna hade ju flera år i mitt liv väldigt svårt att äta när jag var på turné. För att på turné äter man ju oftast frukost och lunch på någon bensinmack vid någon motorväg. Och middagen serveras av stället man spelar på. Och det kan vara allt från absolut oätligt till helt okej gott. Och i vissa enstaka fall fick man något jättegott. Så att under många år så åt jag nästan inget. Det gick så pass långt att jag faktiskt funderade på att ta en del av min lön och ha med mig en kompis som var bra på att laga mat så att han liksom kunde laga mat så att jag kunde äta under turnén.
Det är nog så många tror att det är att vara artist där. Alltså jag tror inte många tänker att det är frukost och lunch på bensinmack.
Nej, men nu har det ju också liksom blivit så att fler ställen har bättre mat. Men det som jag kan säga är att turnera i början av 2000-talet i Norge, det var gruvligt alltså. Jag pratade en dag med Ola Salo om detta och han bara, jag har ett hack till dig, Jason. Han bara, du måste äta barnmat. För barnmat görs bara på de bästa ingredienserna. Det är inga tillsatser och det kan du alltid äta. Liksom Sempers spaghetti och köttfärssås på burk. Det är liksom, och det finns på alla mackar. Och jag bara, fan vilken bra idé. Tack Ola, vad grymt liksom. Och... kommer jag ihåg när jag liksom sätter mig i turnébussen, har varit inne på en mack och köpt en burk Semper spaghetti och köttfärssås. Öppnar den, hör det bekanta klicket när locket öppnas och sen kommer det som jag sen kommer att bli väldigt bekant med. Doften av barnmat rusande mot mina näsborrar. Tar en tugga, det smakar ingenting.
Nej.
Det smakar liksom den här abstrakta och svårbestämbara smaken. Barnmat
av,
helt enkelt.
Av burk. Liksom.
Av burk, spaghetti och köttfärssås. Och ja, det var enda gången jag försökte det.
Det blev inget med det.
Det blev inget. Och till och med kan jag säga, efter att ha då serverat antalet barnmatsburkar till min dotter när hon var i den åldern så hon käkade sån mat. Alltid hade lite svårt med den där doften av barnmat.
Jag vet, det är så sjukt att man bara, fan det här är inte gott, men varsågod, ta lite.
Ja, det enda man vilade tryggt i var att säga, men det är inget dåligt i
nej,
det.
Nej, exakt.
Jag förgiftar inte barnet.
Nej. Ja, alltså det känns ju som att vi båda har varit extremt kräsna. Och sen blivit extremt öppna. öppna. Mm. Det tycker jag är, vi två är väl om något ett bevis på att det också går att vara jättekräsen.
Vi är hoppingivande exempel.
Ja, men jag hoppas det.
Fyrtorn liksom,
exakt.
I mörkret.
Jag vill ändå bara så här, dra den här, det är lite skamskällning då eftersom jag idag älskar att laga mat. Alltså, att vara kräsen kan man ju vara, mm. men att vara så otroligt jävla kass på att laga mat som jag har varit innan jag liksom...
Det kan man inte tro heller. Det är det som jag, och till att vara liksom en matperson som du är idag. En ganska framträdande matperson.
Ja, det har liksom gått undan. Men en av de första rätterna jag lagade när jag liksom stod i mitt lilla kök i Sumpan i min andrahandslägenhet, det var att jag slängde ner liksom en rå kycklingfilé i kokande vatten. Och kokade den kanske en halvtimme. Vilket gjorde att den var
väl lagad.
Den var inte saftig.
Nej.
Utan det var ju liksom, alltså, nästan som så här hårt bröd. Alltså det var jävla äckligt. Och det åt jag med keso.
Ja.
Och balsamico-vinäger.
Okej, okay, ja, men det kan man ändå fatta att man vill ha någonting lite kul på den maträtten. Liksom.
Men det var liksom min start in i matvärlden skulle
tänkte
jag säga.
Tänkte du, kan du minnas när du satt och åt det? Bara, jag har lagat middag till mig själv här.
Kanske att jag tänkte så.
Ja.
Men jag kände ju att det var inte liksom 100% att koka kycklingbröd.
Du bara, det kanske inte är någonting med det här som inte riktigt...
Exakt. Man kanske ska ha lite rödvin. Man kanske ska ha lite så här... lite sånt.
Ja.
Så det var ändå så här, jag vill ändå skicka ut det ut i eten här. Att det kan vara att man är jättekräsen och jättedålig. Och sen faktiskt blir ganska duktig på att laga mat i slutändan.
Exakt. Och sen, för mig, det jag började laga själv, alltså min mamma lagade alltid väldigt mycket mat, min pappa också. Så det var dels någonting jag såg dem hålla på med mycket.
Mm.
Och min mamma var också väldigt snäll, alltså hon lagade det som hon visste jag tyckte om att äta. Medan min pappa var mycket mer så här en hardliner och bara, nu liksom, detta är vad vi äter i det här huset.
Mm.
Och på 80-talet kan jag säga, till exempel, jag slutade äta kyckling ett tag.
Mm-hmm.
För att jag var väldigt, när jag var 9 år gammal så fick vi, det var julpyssel på fritids. Och vi skulle gå till ett ställe som heter Kulturen i Lund och där skulle vi julpyssla och bygga liksom julbockar av halm och stöpa egna ljus. Men vi skulle också av någon lite märklig anledning rensa strömming.
Va?
Och jag tyckte, ja, alltså, jag vet inte varför det var så juligt, men fan, den här strömmingen ska rensas. Eller så var vi bara så här gratisarbete till Kulturen i Lund. Men jag tyckte det var så här, alltså visade då någon, liksom, så här gör man, och mycket viktigt att plocka undan bukspottkörteln. Och jag tyckte det såg så äckligt ut. Så jag ville inte göra det. Och så tvingades jag ändå att göra det. Och stod och grät. Och liksom behövde rensa den här, dra ut den här jätteäckliga ryggraden från strömmingen. Och från den dagen slutade jag äta fisk. Och gjorde inte det sen på 30 år-ish. Tills jag liksom upptäckte att sushi faktiskt är ganska gott. Och sen så åt jag sushi varje dag till varje måltid i 3 veckor i sträck. Och bara, sushi är inte bara gott utan det är skitgott.
Det är det enda jag ska äta.
Ja, det är typ det jag älskar mest. Att man kan tidigt få för sig grejer. Men det jag gillade, vinägrett väldigt mycket.
Mm.
Det var någonting min mamma serverade mig och jag älskade vinägrett.
Mm.
Och min mamma lärde mig att göra vinägrett. Så att när jag kom hem från skolan så gjorde jag ofta sallad och vinägrett. För att bara, jag ville bara få i mig så mycket liksom, av den här dressingen som möjligt. Och en bieffekt av det var att jag också åt sallad typ varje dag.
Otroligt ju.
Så det var liksom en grej jag gillade som sen öppnade dörren för lite annat.
Ja, det är ju verkligen ofta så. Ja, men alltså, så sjukt intressant och kul. Alltså, jag plockar med mig så mycket från det här avsnittet.
En god matmiljö.
Ja, matmiljö.
Det måste jag verkligen ta hem och fundera över.
Ja, det kanske
god
det du ska...
är denna matmiljö.
Ja.
Alltså, det är inte så mycket för min dotter, men för mig liksom... känner jag framförallt liksom.
Exakt.
Det här mitt inre barn får för mycket chips tror jag.
Det här är en produktion från Soundtelling.